Välkomna till Harrisons dramatiska historia.
Nu inleds den femte säsongen av podden Harrisons dramatiska historia. Följ med Dick och Katarina i historien om högmedeltiden.
För idag så ska vi verkligen hoppa rakt in i korstågens tid.
Det religiösa våldets högkonjunktur i Europa.
Harrisons dramatiska historia hör du på www.historia.nu eller där poddar finns.
Då är det ju personer som har sett den här ryttaren, och det är ju hästen då man identifierar. Den är röd, sotig som man säger, och den har en vit bakfot. Och man då har liksom noterat att det är en soldat som rider den här hästen. Han rider den väldigt hårt, väldigt, liksom, man kan liksom identifiera att det är något särskilt som har hänt här.
Historia nu är podcasten om människor och händelser som förändrade världen. Programledare är Urban Lindstedt.
I september år 1691 i Gudhems härad i Västergötland rider och sticker en soldat ihjäl lilla Sven till synes utan anledning. Mordet bevittnas av jämnåriga Karin som ska valla hem korna i kvällningen. Snart tar en rådig granne upp jakten på mördaren. Likt en modern deckargåta letar bonden Johan Arvidsson rätt på mördaren. Det välskrivna protokollet från rättegången mot soldaten Nils Andersson i oktober samma år blir ett titthål tillbaka i tiden. Till en tid med stark bysammanhållning och mystiska seder. Det blir också ett vittnesmål om hur svårt en böder på landet hade det. Så svårt att hela avrättningen av mördaren spårar ur.
Annika Sandén, docent i historia. Välkommen!
Tack!
Du har ju fördjupat dig i många rätt... Alltså mycket av din forskningsmetod, det går ju ut på att du läser mycket rättsprotokoll från 1600-talet, som är mycket för att kunna hitta folket någonstans i den här, som oftast försvinner bland alla kungar. Och du var med nyligen i... Nu pratade om din bok som heter Fröjdelekar, glädje och lust och nöjen under svensk stormaktstid. Och vi känner att våra lyssnare brukar uppskatta det väldigt mycket, så att vi känner att vi måste ha med dig mer. Och då frågade jag dig lite så här, vad skulle vi kunna prata om?
Precis.
Och då tror jag nästan spontant du tog upp den här historien när Karin Nilsdotter, som var piga vid gården vid Högen, vad som hände, egentligen inte henne utan sonen på gården, på samma gården 1691 i september.
Exakt.
Vad var det som hände?
Jo, det var så här att hon skulle då en söndagkväll, som hon antagligen gjorde alla kvällar, skulle gå hem, ut och hämta hem korna. Valla hem dem på kvällen vid 8-tiden. Och då hade hon med sig lille Sven, eller ja, han var jämnårig. Och så gick de och pratade och sådär. Och då, från ingenstans, så kommer det en häst och ryttare i flygande fläng. Och galopperar rätt emot dem. Så att Karin, hon får kasta sig, eller ja, bägge två kastar sig åt sidorna för att ta skydd från den här galningen som kommer farandes. Så hon kastar sig bakom en mur och tar skydd. Men att Sven har oturen att hamna mitt framför hästen, och att då den här soldaten börjar kryssa runt Sven, rida runt honom. Så han ramlar och hamnar under hästen till slut. Och det här är alltså då upptakten till vad som ska bli, ta en ände med förskräckelse, och som då Karin bevittnar, och som hon då sen får vittna om i rätten.
Vad är det exakt som händer
jo,
då?
Jo, det som händer är att den här soldaten rider då på lille Sven.
Sven är han 11-12?
Sven Larsson, han är 12. 12, ja, precis. Han rider runt den här lille Sven och han råkar tappa sin mössa eller sin hatt i farten, den här soldaten. Och han säger till Sven att plocka upp min mössa. Och så gör han det. Och så ber lille Sven att snälla gode herre, gör mig inte illa. Det är alltså en förfärlig historia som utspelar sig framför Karins ögon. Och som lille Sven givetvis måste... Hästen dansar runt Sven och han rider på Sven. Och Sven hamnar till slut under hästen och blir trampad, så att han ligger och vrider sig som en mask, som det heter i protokollet, under hästen. Och hamnar till slut med huvudet ner, kan Karin senare vittna om. Och då störtar soldaten iväg med sin häst och galopperar iväg. Men så vänder han tillbaka igen och rider tillbaka då och drar sin värja. Och sen så sticker han då Sven i axeln med sin värja genom kroppen. Mm. Och sen drar han iväg.
Det här sker i slutet på 1600-talet, som man vill ändå få beskriva som en ganska våldsam tid i sig. Alltså, våldet var väl inte långt borta, plötsligt en tid präglad av krig och så.
Mm.
Men det här måste väl ändå sticka ut även på 1600-talet?
Absolut, det gjorde det ju. Det förstår man ju. Det förstår man ju inte minst alltså den här långa rättegången och den förskräckelse som alla vittnen ger uttryck för. Och när den här mannen då har stuckit Sven och drar vidare, då har han ju redan innan attackerat ett antal personer. Först har han ju då skrämt halvt ihjäl en annan liten flicka som också är på väg hem. Hon har hämtat skjutshästar någonstans. Hon lyckas också fly, och då hotar han henne och skriker åt henne, och hon blir jätterädd naturligtvis. Och sen har han då attackerat några män som kom gående, så där den ena hade lyckats slå till hans häst så att han på något sätt, hästen sticker åt sidan och de kan komma undan.
Att det är något fel på den här mannen.
Ja, men det har alltså då varit mönstring på Axvalla Hed dagen innan. Och han har då själv, säger han sen senare i protokollen, att han är så omskakad av detta. Han menar väl själv att han är helt ur balans. Alltså han är...
Men vad innebär mönstring då?
Ja, men det var alltså en övning. De har haft en övning där. Och vad de har gjort för övningar, det vet inte. Ja, och det framgår inte av protokollen. Det finns det säkert militärhistoriker som vet, men att han anför själv som skäl att han är liksom skakad av det som han varit med om, och så som han beter sig, att han är liksom så, har någon form av rasande aggression inom sig, att han försöker ge sig på. Han har ju då som sagt var attackerat ett antal personer redan innan. Så han har ju något som måste ut ur honom.
Jag tänker på sån här posttraumatisk stress efter strid, men det vet vi ingenting om. Det säger ingenting protokollen om.
Nej.
Normally being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Det är inte bara Karin Nilsdotter som bevittnar det här hemska dådet, för att lille Sven dör ju.
Han dör, lille Sven dör, och Karin, hon går och hämtar korna först. Och det har jag funderat på, varför i all sin dag gjorde hon det? Men hon kan ju dels vara chockad, men sen är det också så här att Det har jag, det är en spaning som jag har gjort. Den är inte så där väldigt järv, men i alla fall att barn var väldigt lydiga på den här tiden. De visste liksom att de skulle göra det de blev tillsagda.
Men det skulle jag kunna tänka mig att ett barn även idag skulle i det här läget kunna reagera på det sättet.
Jo, men precis. Men hon gick då och hämtade korna och sen så vallade hon däremot hem dem i en rasande fart. Så att grannen, bonden som var granne till i gården där Sven bodde, han hade suttit med sin pipa utanför sin kvarn och tagit in kvällen, och han hade då sett hur den här flocken kor kom ner springande för kullen med Karin bakom sig.
Alltså så hon han hade såg inte själva dådet, han såg hur han Karin hade reagerade.
Han hade sett dådet, men han hade inte förstått vad det var han såg. Han hade alltså sett en soldat i någonstans långt bort liksom dansa runt och sen ner med sin värja i marken och sådär. Men han hade alltså inte sett någon mord eller dråp eller sådär, men han hade sett någonting. Men då fick han då på håll se hur Karin berättade för närmsta person som hon stötte på. Och hur han då strax fick höra vad som hade hänt, att lille Sven låg död här uppe. Och det blev ju väldans kalabalik, och han skickade då genast bud. Han sa till sina drängar att skaffa mig min häst, ta fram min häst. Och sen så tog han reda på då, Karin berättade åt vilket håll den här soldaten hade galopperat iväg i full fläng. Och då satte han efter för att jaga rätt på den här utan att tänka.
Vet du vad, det här är faktiskt, när jag läser om den här historien, för du skickade mig en sammanställning av historien innan. Det här var faktiskt den grejen jag reagerar mest på, det här att grannen där, en vanlig bonde, bara direkt ingriper rätt. Det här, alltså han tar ju på sig någon slags polisroll här egentligen. Vad är det han gör alltså?
Nej, jag tror att han reagerar nog, det är nog samma sak där, att han är chockad bara, instinktivt, och att han blir så fruktansvärt upprörd över detta. Han kastar sig upp på sin, i sadeln på sin häst och jagar iväg, och han han rider ju då till närmsta mot det hållet, Torbjörn Torp, där han får veta att den här ryttaren har dragit. Och där inne på ett gärdsgivare så får han veta att det är en kvinna där som har blivit liksom ofredad av honom, eller någon blir tilltalad. Alltså, så man börjar liksom så här nysta fram att vem den här personen är, och inte minst genom att man känner igen den här hästen.
Men det känns ju väldigt som det är nästan praktiskt polisarbete han håller på. Han åker omkring och frågar folk och frågar riktningar. Var det så här på den här tiden att vanligt folk tog på sig polisens
uppgift? Nej, eller men jag tänker nog att om man går till sig själv, alltså i sån här läge, så skulle man också ge sig iväg ut. Men däremot så är ju strax därpå så är ju länsman också ute och letar tillsammans med ytterligare en. Så det är två personer, länsman och hans någon annan person ur samma stab. Eller samma. Så det är egentligen tre. Så det är dels den här Arvid då, och så är länsman och en till som tillsammans jagar rätt på den här mannen, eller försöker jaga rätt på honom.
Vad får de för vittnesmål längs vägen då?
Jo, då är det ju personer som har sett den här ryttaren, och det är ju hästen då man identifierar. Den är röd, sotig som man säger, och den har en vit bakfot. Och man då har liksom noterat att det är en soldat som rider den här hästen. Han rider den väldigt hårt, man kan liksom identifiera att det är något särskilt som har hänt här.
Jag kan tänka mig att vid den här tiden, alla har ju en nära relation till djur, så att man kanske till och med blir lite upprörd om man ser att någon rider en häst för hårt.
Och det är också någonting av det som de indicierna som läggs fram mot honom sen. Just det här att det är ingen som verkar sörja över vad den här Nils Andersson har gjort, som han ju sen hette då. Utan man är mer upprörd över hur illa han har ridit sin häst. Som man då tycker att det var ju lite underligt, men det noterar man.
Mer än att han har dödat en liten pojke?
Ja, men alltså för den här lilla... Nej. Utan alltså som ett indicium mot hans skuld, att man gillar inte den här killen, att han är liksom, man vill inte ha,
det är
en dålig karaktär. Att han då i gården där han bor, så har han en fästmö. Och när då den här länsman och Arvid Ron frågar då liksom, vad säger du om det här, de här anklagelserna mot honom, och vad säger du, är du inte upprörd över vad han har gjort? Och då säger hon väl någonting i stil med att nej, men jag gillar honom inte särskilt mycket.
Och det är fästmö.
Ja, men precis. Och att de då istället är väldigt, försöker mata hästen med havre och försöker få den. De ser att den inte mår bra. Mm. Och att det är något då som i skuldfrågan senare sen under rättegången, så tar man upp det här med att folket omkring honom verkar måna mer om hästen än om honom.
Sen kommer jag ihåg, som när du varit med tidigare på det här, när vi har pratat om så här sexualbrott på den här tiden. Det var ju otrohet som det var dödsstraff på då, under vissa förutsättningar. Att karaktärsvittnen var väldigt viktigt. Det var ju, vi hade ju några riktiga serieförövare här.
Just det.
Som klarade sig genom att de hade, kunde liksom, de var stormän i bygden, så de kunde liksom få fram massa.
De hade liksom ett kapital tillgå i sådana här sammanhang.
Men det hade inte den här soldaten.
Killen hade inte det. Det var ju tvärtom så att han, där han kom. Och han hade också en brorsdotter eller någonting som längs vägen man lyckades nosa rätt på. De här tre som jagade efter honom. Och då visade sig att han då, Nils, hade varit hos henne mycket riktigt. Och hon hade också påtalat hur illa han rider sin häst. Mm. Så att hon hade ju också då blivit orolig för att, vad har han nu hittat på?
Mm. Och man kan ju tänka sig att den här mannen har gjort dumheter tidigare.
Precis. Så hon hade minsann noterat att det här var någonting som inte stod rätt till. Och hon ville heller inte gärna svara på frågor från de här tre kararna som kom då. Så att de lyckades ändå liksom nosa rätt på vart han möjligen kunde ha tagit vägen. Och då skulle hon också berätta att han bodde i Badene, som ligger en bit därifrån. Så då sökte de sig dit. Och dit kom de då, nu ska vi se, det hände alltså på söndagskvällen. På måndag morgon når de Badene.
De har ridit natt och dag.
De har ridit hela natten. Du kan tänka dig, nu de är helt, har föresatt sig att hitta honom. Ja. Så de rider dit, då är han inte där. Då har de antagligen ridit om varandra på något sätt. För då har han, Nils, tagit sig hem till sin överordnade inom det militära.
Hans rusthållare.
Rusthållare, precis. Och uttrycker sig också där som att om någon säger att jag har gjort något, så säger att jag inte har det. Alltså någonting i stil med, som den här rusthållaren tycker verkar ju ohyggligt misstänkt och sådär. Så han vill liksom två sina händer från vad den här Nils har gjort då. Mm. Men på något sätt så missar de varandra i rummet. Men sen så ja, det måste väl vara någon gång då under måndagen, så kommer de ändå hem och letar sig fram till där han antagligen bor. Och då är det återigen den här hästen som leder dem på rätt spår. För i något skjul där så hittar de den här hästen.
Man ser ju ett filmmanus framför sig här.
Precis, och då liksom tar de ut hästen ur det här skjulet, och de kan se att de har inte sköljt, eller den är osköljd där, som den har antagligen varit.
Den har inte blivit tvättad efter
det. Ja. Och den är liksom alldeles intorkad svett i pälsen. Och men de kan se att, och en sko på bakbenet har han ridit av. Men de kan se att den har den här vita foten på ena bakbenet. Och det ser ut att vara den. Så då tänker de, aha, vi är på rätt spår. Så då går de in i stugan för att leta efter honom. Och där ser de då tre pistoler som ligger på ett bord. Så tänker de, nu är vi på rätt spår. Det måste vara här han är. Han syns ju inte till däremot. Och då är det då tre karar som letar efter honom. Och så går de där och smyger och letar och öppnar dörrar. Men ser inte honom någonstans. Och så står de där och lyssnar. Och så rätt som det är så öppnas en dörr. Och där i dörrhålet så står han. Som om han har uppfattat att de har gått. Eller om de på något sätt har missat varandra. Så han står där. Och då kliver de här två länsman och hans medhjälpare fram för att gripa honom. Men då drar han en av de här pistolerna på bordet som för att skjuta sig fri. Det är bara att på den här tiden så var det ju lite... Ja.
Det här är före flintlåsen, va? Eller? Var det inte en luntpistol?
Jo, men precis. Han måste liksom tända eld. Han måste plocka i krut och så ska han tända eld och lite sådär.
Det tar en kvart kanske.
Precis. Så han får liksom... han kan inte bara sådär kasta upp sin revolver och skjuta några skott för att skjuta sig fri, utan de får helt enkelt tid de kan gå fram och gripa honom och sätta handfängsel på honom.
Men man kan ju också tänka så här att han ändå känner en stor skuld för vad han har gjort.
Ja, det kan han ha gjort.
Ja, nej, det vet vi
inte.
Det är ju ganska detaljerade rättsprotokollen då, så man får ju ändå en man får ju ändå en ganska stor bild. Så att, men mer eller mindre ger han väl sig här egentligen?
Ja,
för att, jag menar, han hade väl kunnat ha kämpat emot mer än vad han gjorde här?
Eller? Vi vet ju inte i vilken grad han försökte brotta sig fri eller sådär, men han blir helt klart övermannad här.
Det var en trestadiga män
ja,
också.
Ja, trestadiga karar som kliver in. Så han, och då för man honom tillbaka till den gård där Svens föräldrar bodde som de satt där i största sorg. De var ju helt chockade och i förtvivlan. Och då tog man alltså dit den här misstänkte brottslingen, misstänkte mördaren, för att han skulle ta på liket. Man utför då alltså ett så kallat bårprov.
Ja.
Som ju är någon sån här medeltida sätt att...
Var det vanligt på 1600-talet?
Nej, jag har aldrig hört talas om det tidigare. Och jag tror inte att det är så vanligt. Och det hänger ihop med en gammal religiös uppfattning att Gud lägger tecken på rätt och fel i kroppen. I nattvarden, alltså att man kan testa människans skuld genom att låta dem begå såna här olika prov. Nattvardsprov till exempel, att man då blir sjuk efter att man tagit nattvarden om man då har ett ont sinne eller har gjort någonting. Och i det här fallet så om mördaren tar på liket så börjar liket att blöda.
Börjar det blöda då?
Alltså det stiger upp... Det kan ju ha varit så här någon gång i tidernas begynnelse eller någon gång.
Det låter lite märkligt att en pojke som har varit död i 2 dygn ska börja blöda.
Exakt, men det, ja, fråga mig inte hur det där går till. Men på något sätt så ska det då vara någon form av indicium på skuld. Mm. Och här står det faktiskt i protokollet att kroppen började blöda. Men
så det
fall,
var allvarligt då?
Det var ju liksom dena en ytterligare sak som ju band den här... Nils, svensktjänaren då, till det här brottet.
Mm.
Sen förs han då till det här kronofängelset i Lidköping, Västergötland.
Man hade fängelse då på den här tiden?
Ja, eller häkte.
Häkte snarare, ja.
För sen är ju rättegången i oktober sen, några veckor senare.
Mm. Vilka typ av... Vi vet ju att den här unga pigan vittnade.
Mm.
Och jag utgår från att kanske den här grannen också vittnar.
Visst, ja.
Vilka typ av bevis lägger man fram? Är det bara vittnesmål eller finns det några materiella bevis?
Ja, alltså vittnesmålen vägde ju oerhört tungt givetvis. Mm.
Generellt sett vid den här
tiden. Och även idag väger vittnesmål mycket tungt
vid
sidan av teknisk bevisning. Men visst, absolut. Karin som ju bevittnade hela händelsen, men också som du sa, grannen Arvids, hans vittnesmål är ju enormt tungt vägande här. Mm. Men sen hade man ju också man la fram hela 20 punkter mot honom av bevis, eller som vi idag skulle säga både indicium och alltså det är ju inte så starka tekniska bevis med vår tidsglasögon betraktat.
Det var inga DNA-tester?
Nej, det var det inte. Men däremot så är det då de här vittnesmålen och så är det karaktärsvittnesmålen om att han ju...
Folk får vittna för att han inte är någon bra person.
Exakt,
eller?
Och det här med att det tas upp då återigen under rättegången att han ju, att de verkar sörja mer för hästen än för honom. Men sen är det också det här med värjan.
Mm.
Och den här lilla gossen har ju då haft en alldeles ny vadmalsrock på sig.
Mm.
Och där ser man ju var värjan har gått in. Och så lägger man då fram en värja på bordet och så lägger man fram vadmalsrocken och så ser man att den här värjan passar ju perfekt i det här lilla hålet i vadmalsrocken. Men då menar ju den här Nils att, men herregud, så den där värjor har ju alla soldater. Varför ska det vara just min som ni har hittat? Så det har han ju väl rätt i, men så kan man ju se. Och sen andra saker, han menar på att nej, men just det är ju väldigt viktigt, han erkänner inte att han har gjort det här, men han förnekar det inte heller.
Är inte det märkligt?
Det är lite märkligt, han menar väl på att han kan inte, han minns inte, säger han.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Normally, being a little extra can be a bit much.
But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Men hur är en sån här rättegång organiserad? Vilka är det som dömer och vilka är det som rent formellt?
Vid rättegången, det här är häradsrätten i Gudhem i nuvarande Falköpings kommun.
Mm.
Och där har vi domare och vi har rådsmän.
Och är det lekmän eller är det professionella jurister?
Ja, det här är 1691. Så det är rådmän, en samling rådmän.
Mm.
Och sen är det då, det är alltså betrodda bönder som har varit med.
Mm.
Givetvis kan de sin lagtext, men om de är utbildade jurister eller inte, det är svårt att säga.
Det kanske de inte är, men det är ändå betrodda män.
Ja, visst, och de ska döma efter lagen.
Ja, just det.
Och här är ju då ingenting annat än att eftersom han blir fälld för det här mordet
så finns det bara ett straff.
Det finns bara ett straff, och det är alltså att han döms för till ett kvalificerat dödsstraff.
Till skillnad från ett enkelt dödsstraff. Vad är skillnaden?
Exakt. Jo, men ett kvalificerat dödsstraff, det är ju för de här riktigt, riktigt grova brotten som mord, incest till exempel.
För den här tiden kunde man dömas till döden för stöld?
Ja, det kunde man göra.
Mm. Och otrohet?
Ja, det kunde man också göra. Men sådana här liksom, som man då uppfattade som extremt grova brott, kunde man då tilldömas ett kvalificerat dödsstraff som gick ut på att man kanske då skulle bli, som i det här fallet, parterad efter dödsdomen.
Det hör man nästan vad det betyder.
Ja, alltså att böden då skulle dela på kroppen. Och i det här fallet så innebar det att man skulle fästa Nils huvud på en påle. Till allmän förfäran och
kan man föreställa sig att det här var en han döms till döden, kvalificerat dödsstraff, en ganska, för att ett mindre allvarligt brott, då blir man väl bara hängd eller så, eller?
Ja, alltså för vissa brott som stöld till exempel, då väntade ju hängning, men för andra brott som dråp så väntade halshuggning.
Mm.
Men det här kvalificerade, det var ju ett tilläggsstraff som då skulle nästan markera att det här var ett extremt allvarligt brott som hade begåtts.
Det är ju sånt här man läser om när det är typ högförräderi och sånt ofta, att de gör den här typen av typ av straff.
Ja.
Liksom. Så att, ja, han döms till det här i alla fall och benådas naturligtvis inte.
Nej.
Nej. Vi har för länge sedan spelat in ett av de mest populära avsnitten någonsin faktiskt i poddens historia om bödlar. Så då den kan man leta rätt på om man vill fördjupa sig ytterligare här. Men vem är det som ska avrätta? Vet man det, vem som avrättade?
Ja, det är ju det som är så det är så ovanligt det här fallet på så många sätt. För dels det här protokollet som vi har nu gått igenom lite grann av, att det är otroligt detaljerat på alla möjliga tänkbara sätt.
Är det så detaljerat som man förstår hur folk ser ut och så också?
Ja, det är snudd på. Uh-huh.
Och men hur de är som personer?
Ja, men det är väldigt mycket sådana här detaljer då, som hästen till exempel. Uh-huh. Men också den här Nils då, den här svensktjänaren, Karin, hon pekar ju ut honom i rättssalen. Mm. Och så är det ytterligare någon annan som pekar ut honom och säger att jo, men han hade en sån kropp och han hade sånt hår. Mm. Blir man ju jättenyfiken på vad det är för hår. Men jag menar, det är liksom, okej, allt får man inte veta, men man får veta väldigt mycket.
Mm.
Så det är ju ett fantastiskt dokument för en som, eller för oss som är intresserade.
Är det en av de bättre rättsfall du har sett?
Ja, det är det nog. Och det är också så fint skrivet. Alltså som att den här notarien är verkligen tycker om att skriva och formulera sig. Och man får liksom veta att solen är på väg ned för grantopparna och liksom i kvällsljuset och hur han sitter där och tar in kvällen med sin pipa, den här grannen. Alltså det är väldigt sån här fantastiskt. Ja, det är väldigt fint skrivet på olika sätt. Det är ju speciellt i sig, men sen också då detta att den här avrättningen är så spektakulär. Mm. Och det är ju två helt skilda historier.
Mm. Inte bara för att det var ett kvalificerat dödsstraff.
Nej, utan just för att den här böden visade sig ju ha en extremt dålig dag.
På jobbet.
Så att därför vet vi också lite grann om själva avrättningen och böden i fråga.
Vad hände då?
Jo, då avrättades han, eller avrättningen var, den skedde någon gång i början på februari tror jag, vill jag minnas, i Tingbergs avrättningsplats.
Är det i närheten av
Segerstad? Det är alltså inte, det är också i Gudhems härad. Det var Gudhems härads avrättningsplats då. Och där skulle då avrättningen ske. Och där hade då samlats en massa människor från trakten. Och man kan tänka sig, och det är jättesvårt att veta hur vanligt det var med dödsstraff. Mm. Men det tycks ju som att i ett härad som Gudhem så var det ju, ja, det gick ju säkert åratal mellan såna här avrättningar.
Det var inte varje år alltså?
Nej, nej. Och den här böden i fråga, Olof från Skara, han hade ju då ett stort upptagningsområde. Han var ju hela Skaraborgs läns bödel. Mm. Så han hade ju...
Men hade ändå kanske inte så mycket att göra?
Nej. Men jag menar, så för dem som stod där och skulle bevittna det här så var ju det här det var en hemskt och fascinerande händelse. Mm. Och så just detta att nu skulle då de här stackars föräldrarna som hade fått sitt barn mördat, liksom att rättskipa skulle ske. Eller, ja, så det var ju liksom en stor händelse för väldigt många personer. Så där var väldigt många samlade nu för att bevittna det här. Och innan då själva avrättningen så hade det uppstått en liten situation. Mm. Nämligen den att om människorna hade börjat reta böden eller tråka honom. Eller,
tror att det var mycket eller, folk?
Ja, nej, inte hur många det var, men det var nog en samling från trakten rätt mycket. Och så hade böden i alla fall blivit förbannad och börjat liksom ta den här stora pålspiken som ju är som typ som en...
Det är metall alltså, en spik.
Ja,
metall,
en spik. Den är alltså typ 3 decimeter lång. En jättespik. Ingen sån du spikar upp tavla med, utan det är alltså en gigantisk sak som man ska liksom forcera genom kraniet på den här avhuggna kraniet.
Det är väldigt obehagligt.
Då tar han den här och så liksom hötter han eller hutar mot publiken så här och börjar skrika åt dem. Och publiken i sin tur, eller åskådarna, börjar ju förskräckas. För du vet det här med böden och beröringsskräcken och skammen. Och
man fick inte röra böden, nej, för då inte, kunde hans skam smitta
av exakt. Sig på honom. Men det som händer nu är ju då att böden ju börjar jaga folk där.
Så folk, med
pålspiken i högsta hugg. Och folk springer som yra höns, eller i förskräckelse så springer de då runt. Och det ska bli ett sånt intermezzo så att en liten flicka om 8 år ska ha dött.
Det låter ju helt otroligt.
I förskräckelse heter det. Som att hon blir alldeles skräckslagen av att se föräldrar och grannar och vuxna springa i förfäran runt omkring. Och i efterhand så blev det då en stor affär av detta. För vad ska man göra med den här böden som ju... dels så hade han ju då betett sig så här illa. Han hade inte heller varit nykter. Och det finns alltså fler historier att berätta om just den här böden som gör att han då hamnar inför rätten i senare skede.
Han har skött sig dåligt tidigare också.
Han har skött sig dåligt tidigare, ja, precis, i andra sammanhang också. Men det är ju det att människor i trakten börjar ju, det blir en massa oro i bygden därför att folk anklagar varann för att de har varit i böders händer och att du har blivit fasthållen av böden och dig vill jag inte vara med, eller det blev jag inte alls. Och, alltså det skapade en väldigt turbulens och oro oro i byn, mm. eller bygden, byarna runt omkring. Mm. Så att det här var ju någonting som man ju absolut, så här fick det absolut inte gå till.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Blir det någon rättegång mot böden efter det här?
Ja, det blir det. Mm. Det vanliga är ju då att eftersom böden hade den här, kommer den här skräcken eller kommer den här skammen, så kunde man liksom hota med böden för att få folk att skärpa till sig i olika sammanhang.
Som du berättade när du var med och pratade om bödlar. Precis. Du har ju också skrivit en bok om bödlar. Så är det ju att det normala var kanske fortfarande vid den här tiden att det var dödsdömda som blev bödlar.
Ja,
eller
har vi redan passerat? Ja, det har vi nog passerat. Vid den här tiden då är det
mer en profession.
Arvbödlar, ja, precis. Ja, men den här böden, Olof, han var ju fattig och eländig och var väldigt missnöjd och ledsen över sitt kall. Och svalt, som väl väldigt många gjorde vid den här tiden. Det var ju svåra år på sent 1600-tal. Så han uppfattade att han fick så lite att äta. Han hade inget att klara sig av. Hans bödelslön var för tanig. Mm. Så han hade en liten tunna på jul som han gick omkring med. Och sen så knackade på hos folk och bad dem lite att äta och dricka. Och det var alltså inte så att han bad lite snällt, utan han hotade dem.
Det var vad man kallar aggressivt tiggande.
Han var väldigt aggressiv. Mm. Han, liksom, de uppfattade att han rånade dem. Eller de menade sig ha blivit rånade.
För som vi redan har berört lite, det är ju så skambelagt där. Så att skulle han bara ta... Det har ju redan sagt att folk börjar anklaga varandra för att döden tog på dig.
Så han använde just den här beröringsskräcken som ett påtryckningsmedel. Så att folk var ju rädda för honom och folk kände sig trakasserade av honom. Mm. Och sen då den här avrättningen... Så det slutar inte bättre än att man dömer honom till ett strängt straff, inte minst för den här händelsen vid avrättningsplatsen då.
Men är det inte så att han till och med själv föreslår sitt straff?
Jo, han föreslår själv att han ska dömas till gatlopp. Mm. Du vet, när man ställer upp som en allé av bönder som ska slå honom med...
Påkar
eller en piska eller någonting sånt. För då vet nämligen den här bönen att det är ju ingen som vill göra det här. Det är ingen som vill ta på sig det här. Mm. Eftersom man då skulle behöva beröra bönen med sin käpp eller sin piska om man piskar honom. Så då tänker han, då undkommer han den här. Och sen så måste de sätta honom i fängelse eller häkte då under tiden. Och i häktet kommer han inte svälta ihjäl. Mm. Alltså han är ju...
Han är ganska desperat.
En krake. Han har det ju inte lätt. Men då bestämmer rätten, eller då faller domen, att man ska kalla in en annan bödel som ska hudstryka eller piska den här Olof så hårt som om det hade varit ett gatlopp.
Så han får sitt straff?
Han fick verkligen sitt straff.
Mm, mm. Ja, men när du tänker på hela den här historien, vad säger om, det kanske är svårt att analysera på det här sättet, men vad säger den här om den här tiden och människorna?
Men alltså jag tänker, den säger ju massor med spännande saker och sorgliga saker givetvis. Det är ju ett förfärligt mord eller dråp, samtidigt som den också speglar en starka band mellan grannarna.
Ja, det är det jag tänker också när jag läser.
Starka band, en stark vilja att hjälpa till. Arvid, han säger det när han är hemma hos de här föräldrarna som sitter helt otröstliga vid sin sons döda kropp. Och han säger, han tröstar dem och han säger att jag ska hitta den som har gjort det här. Alltså, så det finns ju och även flickan, hur hon blir så förskräckt, hon blir så rädd. Och den här, en kvinna som han nästan skrämmer halvt ihjäl, för han säger till henne att ge mig eld annars, för han vill ha eld i sin pipa, annars ska jag skjuta ihjäl dig, säger han. Hon blir så rädd så hon nästan ramlar omkull. Alltså det säger ändå någonting om, för visst det var en våldsam tid, vi vet att det var, fanns dödsstraff och vi vet att, ja du vet allt det här, men fanns det antagligen en slags vardaglig lunk som skiljer sig från det som vi kanske förknippar med den här tiden. Så kärleken till barnet är ju också uppenbar. Att man beklagar hur man, både från föräldrarna givetvis, men också Arvid då, som ju gör det här för sina grannars skull. Men också i rätten, hur man både, också den präst som ju är inne och pratar med den här misstänkte mördaren i under häktestiden, men också domaren, när man talar om den här, det menlösa barnet och det oskyldiga barnet och den sån okristlig gärning, och liksom att det är verkligen en förfärlig, ett förfärligt brott som har begåtts.
Det är precis som nu, alltså barnamord är ju, det är ju något sånt där som alltid väcker väldiga
känslor. Det väcker
känslor,
en väldig vrede och liksom att man blir så förtvivlad när det sker.
Och det här är ju ändå en tid när barnadödligheten är... Visst. Man är ju van, de flesta föräldrar har väl några döda barn.
Ja, precis.
I sin historia.
Men olyckor är ju fruktansvärt, men mord måste ju vara så ohyggligt svårt att acceptera, naturligtvis. Så det är ju en gripande historia, men sen också det här att när man har studerat så många rättsprotokoll, och jag har ju egentligen tittat mest på det tidigare 1600-talet, så kan jag tycka att det här är intressant, för det är så det här, alltså jäv har kommit in, man är väldigt noga med att parter inte ska ha någon,
att det inte finns någon relation mellan vad som
precis,
är i rätten
och så, att man då lägger fram punktvis bevisen och indicierna på ett ganska så tydligt och genomskinligt sätt.
Rättsordningen och, är mycket mer tydligare,
ja, den är mer formaliserad, och så det är liksom lite grann lättare att följa hur de jobbar.
Just det, mer professionellt egentligen.
Ja, det tror jag nog man kan säga. Så att det är också lite spännande att se.
Annika Sandén, docent i historia, aktuell med boken Fröjdelekar. Vad kul det var det här idag.
Tack, det var jättekul att vara här.
Ja, och jag misstänker att du har några till sådana otäcka historier i bakfickan någonstans. Från något gammalt dammigt arkiv.
Eller? Det finns massor. Ja. Alltså det är ju det att det är de som hamnar i rullorna.
Just det.
Så det är ju liksom återigen det här, om jag får sticka in då, att man ska ju inte tro att det här är en spegel av tiden.
Nej, det här är ju en spegling av det extrema händelser.
Ja, för att det är ju precis det här att när allting är frid och fröjd och när man är förälskad och allting är glatt och man går på fest, så skrivs det inga inlagor, hamnar inte i domstolsprotokoll. Men av det som hamnar där så finns det ju många hemska historier, såklart.
Bra, och jag som pratar heter Urban Lindstedt, och Annika Sandén, hon har varit med i flera år, faktiskt mest populära poddavsnitt, bland annat avsnitt 24 om bödlar på 1600-talet och avsnitt 60 om brott och straff i Östergötland på 1600-talet.
I ett litet torp i Sörmland skrev författarparet Moa och Harry Martinsson några av svensk litteraturs stora klassiker. I efterhand har Moa hamnat i Harrys skugga, men i en ny bok framträder de bägge i helfigur, bundna till varandra genom passion och litteratur. Paret förde en litterär dialog som utvecklade de båda även efter den turbulenta skilsmässan och tills döden skilde dem åt. Vi drabbade samman med våra ödens hela bredd är litteraturprofessor Ebba Witt-Brattströms hjärtslitande dubbelbiografi över paret Martinsson. Vi drabbade samman med våra ödens hela bredd är utgiven av förlaget Historiska Media. Ljudboken finns tillgänglig hos streamingtjänster som BookBeat, Storytel och Nextory. Beställ den fysiska boken på förlagets hemsida historiskamedia.se eller köp den i en bokhandel nära dig.